värd för sommarprogrammet som följer är Mattias Tegnér.
Hej, jag heter Mattias Tegnér och jag är riksdagsledamot från Tyresö. Jag är uppväxt i Tyresö, har bott här nästan hela mitt liv. Jag har gått i förskola, eller dagis som det hette på den tiden, på Sagan. Jag har gått i skolan, i Stimmet, Forellskolan och Tyresö gymnasium. I dagens sommarprogram så hade jag tänkt att berätta om hur Afrika har dykt upp i mitt liv helt oförhappandes flera gånger. Men jag hade tänkt att börja i en annan ände. Och den änden är faktiskt början av mitt liv, när jag faktiskt inte bodde i Tyresö. Jag föddes på Söder 1979 och jag har fått berättat för mig att jag som liten sprang runt på vår innergård som innan jag blev allt för gammal blev alldeles för liten. När jag växte upp så besökte vi ofta Skansen och där var första gången som jag träffade på Afrika. Det var nämligen så att där fanns elefanter och en av dem hette Gobi. Och jag hade ju förstått att elefanter, ja, de lever i Afrika. Sen visade det sig förstås, nu när jag har blivit äldre, att det är ju faktiskt en indisk elefant som inte har någonting med Afrika att göra. Men det visste jag inte då. Nu ska ni få höra en låt och det är Vita bergens klockor med Lisa Ekdahl.
Kanske du har sett mig gå förbi och undrat vilken värld jag lever i. Från Mosebacke torg och ner gatan fram, backen ner. Jag rullar min barn, var trygg där i. Sover han min guru har mitt liv. Jag vill vara lite mer som han. Han sover alltid lugnt, han ler mot mig ibland. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, tiden springer. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, mitt hjärta slår. Kanske du har sett mig gå förbi rullande som vagn med någon i. I somras fyllde jag 23, men jag har orden som du vet. Så jag rullar min barnvagn trygg där i. Sover han min guru på mitt liv. Mitt huvud fylls av ny musik, så därför är jag stark, just därför är jag rik. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, tiden springer. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, mitt hjärta slår. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, tiden springer. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, mitt hjärta slår. Vet vi att natten är vår, tiden springer. När vita bergens klockor ringer vet vi att natten är vår, mitt hjärta slår.
Det där var alltså Lisa Ekdahl med Vita bergens klockor. Nu hade jag tänkt mig att vi ska röra oss från min uppväxt på Söder fram till nästan idag. Vi ska röra oss fram till 2014 då jag blev invald som riksdagsledamot här från Tyresö. Och det är så att jag är den enda personen som är riksdagsledamot här från Tyresö. Och därför så hade jag tänkt att ta chansen att berätta lite om uppdraget som riksdagsledamot. Det är ett uppdrag som är väldigt fint och väldigt hedersamt, och det ska ni veta att jag varje dag tänker på det ansvar som jag faktiskt har fått av Tyresöborna. Att vara riksdagsledamot skiljer sig väldigt mycket från allt som jag tidigare gjort, och det handlar ju inte bara om att rösta på olika förslag, det är ju en väldigt liten del av jobbet, utan det handlar ju också om att riksdagen har i uppgift att granska regeringen. Vi ska se till att propositioner blir behandlade i riksdagen. Och sen så handlar det mycket om att träffa människor och organisationer. En sak som jag också alltid gör, det är att bära Tyresös flagga högt. Ibland så kan det nog till och med vara så att en del av mina kollegor tycker att jag är lite för mycket av en lokalpatriot. Men är det någonting ni ska veta, så är det i alla fall att det går runt en person och bär Tyresös flagga i riksdagen. Men den här historien började redan 2005 i Egypten. För det var nämligen så att jag arbetade som reseledare, hade gjort det i ett par år, och där arbetade jag med min dåvarande flickvän, nuvarande fru Maria, och vi hade kommit fram till att nu var det dags att återvända. Hon är från Danmark, så att vi skulle återvända till Skandinavien, men det var oklart om vi skulle till Danmark eller till Sverige. Och efter en del förhandlande så slutade det med att vi åkte tillbaka till Tyresö. Och det ena ledde till det andra. Jag studerade ett tag på Handelshögskolan. Jag har också arbetat på Hennes & Mauritz. Och sen så accepterade jag att kandidera till riksdagen. Och nu är jag riksdagsledamot. En annan sak som uppdraget i riksdagen har gett mig, det är en möjlighet att resa. Jag fick bland annat förra sommaren chansen att åka till Algeriet och de västsahariska flyktinglägren i Tindouf. De ligger ute i Saharaöknen och har funnits där egentligen helt sedan 1975. Konflikten i Västsahara, den började ju egentligen redan med Spaniens kolonisation i slutet av 1800-talet. Men 1975 så valde Spanien att lämna Västsahara. Och då valde Marocko och Mauritanien att ockupera Västsahara, vilket gjorde att det västsahariska folket inte fick en chans att bestämma sitt eget öde. Det innebar att ett krig utbröt mellan både Marocko och Mauritanien och den västsahariska frihetsrörelsen Polisario. Och i de här flyktinglägren i Algeriet, där bor alltså fortfarande hundratusentals västsahariska flyktingar. Och de bor på en plats där man faktiskt inte kan leva om man inte lever på FN-stöd. Och när jag var där förra sommaren så var det 47 grader varmt, och det var ändå bra väder. För ett par dagar senare så var det 57 grader varmt. Och det här är en konflikt som har hållit på väldigt länge. Man skrev under ett fredsavtal 1991 som sa att västsaharierna skulle få folkomrösta om sitt eget öde. Men fortfarande är inte den folkomröstningen genomförd. Och den här konflikten är en av flera konflikter som jag har fått möjlighet att se och besöka i verkligheten. Och jag vill ta chansen att prata om den. För det är en bortglömd konflikt. Och det är väldigt viktigt att vi alla faktiskt ger västsaharierna ett stöd. Så att de får bestämma sitt eget öde. Därför hade jag tänkt att vi också ska lyssna på en sång från den mest kända västsahariska sångerskan. Hon hette Mariam Hassan. Hon dog förra året och hon sjunger på Hassania som är en arabisk dialekt. Håll till godo. Det där var alltså Mariam Hassan med Hayo. Och den här resan till Algeriet och de västsahariska flyktinglägren var på många sätt en speciell och omvälvande resa. Slutet av resan var också lite speciellt. Det var nämligen så att jag reste ihop med Swapos generalsekreterare som heter Nangolo Mbumba. Och för de som inte vet så är ju Swapo Namibias befrielserörelse som sedan landet blev fritt från apartheid 1990 också har styrts efter fria val av just Swapo. Och det kom sig så att jag reste med deras generalsekreterare med flyg då från flyktinglägen i Tindouf som är då längst ut i Saharas öken. Och därifrån så flög vi till Algeriets huvudstad Alger. Och därefter så skulle vi flyga vidare åt Paris och sen åt olika håll. Och vi kom fram till den internationella flygplatsen i Alger mitt på natten. Och bestämde oss ändå att hänga kvar i flygplatsen. För det fanns ingen riktig möjlighet att hinna till något hotell. Och jag bestämde mig helt enkelt att lägga mig och sova på en bänk där i flygplatsen. Och vaknade av att jag blev väckt av två herrar i lite skrynkliga kostymer som de såg väl kanske ut så som man tänker sig att en hemlig agent ser ut i en Bondfilm någonstans från 80-90-tal. Och då var det så att de på franska, jag talar i princip ingen franska, men liksom via någon form av franska och något ord på engelska så förstod jag att de i alla fall berättade att de jobbade med säkerhet och de undrade varför jag låg och sov där. Och framförallt så undrade de vart min resekamrat var någonstans och de undrade när vi skulle åka därifrån. Och då var det nämligen så att Nangolo Mbumba han skulle åka med ett flyg tidigare till Paris och jag skulle flyga med ett senare flyg. Och de här säkerhetspersonerna som jag då förstod det rätt ändå hade ansvar för vår säkerhet, de hade kommit på den smartaste lösningen för att lösa deras uppdrag. Och det var ju att se till att även jag kom på det Parisflyget som min resekamrat reste med. Så att hyfsat bryskt så blev jag bortvisad till Air France-disken. Så att jag helt enkelt fick boka om min flygbiljett så att jag fortast möjligt kunde lämna Alger. Och de då hade löst sitt uppdrag genom att skicka mig till Europa snabbast möjligt. Det var ändå lite speciellt kan jag berätta att bli väckt mitt i natten av personer som presenterar sig som säkerhetspersoner och bli till hälften utskickad ur ett land. Men det var väldigt speciellt och väldigt spännande att resa med denna person. En person som då har levt i exil under apartheidtiden och sedan då återvänt och nu arbetar med att göra Namibia så bra som möjligt. Och en sak som jag funderade på när jag pratade med honom, det var ju vad som faktiskt är det viktigaste med, både politik och livet. Och jag gick ju med i SSU när jag gick på Forellskolan här i Tyresö. Jag tror att det var 1994 eller 1993 kanske. Och jag har i efterhand funderat på hur det kom så att jag gick med. Och Forellskolan på den tiden var ju ändå ganska präglad av någon form av konflikt mellan skinheads och kickers. Och Forellskolan var ändå ganska präglad av herrar som gick runt i bombajackor och kängor. Och jag tror att det var inte så enkelt att vara en vänsterperson på Forellskolan vid den tiden. Jag kommer i alla fall ihåg det så. Och jag tror inte heller att jag gjorde livet så lätt för mig eftersom att jag till exempel kom till skolan med en sån här sovjetisk pälsmössa med någon hammare och skärare på, vilket man kan ha invändningar mot. Men jag har för mig att jag kom till skolan iklädd en och det är väl kanske inte det sätt som man gör livet enklast. I den vevan så gick jag i alla fall med i SSU. Och jag har i efterhand funderat på, ja, men vilken är liksom den viktigaste politiska frågan för mig? Och jag tror faktiskt att man kan uttrycka det på det här sättet. Att jag tycker att socialdemokratin är en frihetsrörelse. Det är egentligen det enda parti som på allvar vill ge människor möjligheten att förverkliga sig själva. För det är nämligen så att för att kunna skapa ett samhälle där alla människor har rätten att förverkliga sig själva, då räcker det inte med att man bara tar bort regler och regleringar och tar bort skatter. Utan man måste också ge alla människor en möjlighet att utbilda sig i bra skolor. Och man måste också ha en ekonomiska förutsättningar för att faktiskt kunna förverkliga sig själva. Så att i grund och botten så är jag socialdemokrat, för jag tycker att vi är den ideologi och den rörelse som faktiskt står för att människor ska kunna förverkliga sig själva och ha friheten att göra det. Och det blev också väldigt tydligt för mig när jag studerade i Glasgow. Jag läste historia någonstans för länge sedan. Och det var en stad som var väldigt tydligt präglad av fattigdom, egentligen från Thatcher-åren. Och när man gick runt på gatorna där, i vissa områden ska jag säga, tydliga arbetarklassområden, så hade man inte glas för fönstren, utan det var stål eller plåt för fönstren, just för att glaset blev sönderslaget. Och där blev det väldigt tydligt för mig att för att alla människor ska ha möjligheten att förverkliga sig själva, då räcker det inte med att man sänker skatter och tar bort regler, utan man måste också ha en politik som ser till att alla människor får möjlighet att utbilda sig, och alla människor har också en möjlighet att göra fel och att därefter göra rätt. Så att är det någonting som jag har tagit med mig från den här resan till Västsahara, förutom det förtryck som västsaharierna faktiskt får utstå, så är det också de tankarna kring varför jag håller på med politik. Och det är helt enkelt för att jag tror på friheten i att kunna skapa sig ett eget liv. Och därför så hade jag tänkt att vi ska lyssna på Björn Afzelius och hans sång till friheten. Det där var alltså Sång till friheten med Björn Afzelius. Och innan musiken så pratade jag om frihet. Och frihet kan ju ibland uppfattas som lite provokativt, just för att det är ett ganska vitt begrepp som kan betyda lite olika för olika människor. Och för mig är det viktigt att frihet faktiskt fylls med ett innehåll för att det ska betyda någonting. Till exempel så är det väldigt viktigt att man kopplar ihop ordet frihet med ord som jämlikhet och solidaritet. För mig hänger det väldigt mycket ihop. Utan jämlikhet, utan solidaritet kan man inte heller skapa frihet för människor. Och det var någonting som jag såg tidigt. Jag kommer fortfarande ihåg när jag var en liten pojke och mina föräldrar tittade på tv. Och på nyheterna så var det rapporter om olika svältkatastrofer, huvudsakligen från Afrika. Och då fick jag ju inte titta på tvn, utan istället fick man ju titta åt ett annat håll. Och då slutade ofta med att jag tittade på min mamma och kunde se hur indignerad och arg och frustrerad hon blev över dessa svältkatastrofer och hur världen kunde tillåtas att vara så orättvis. Så att jag vill ändå säga det att begreppet frihet måste också fyllas med andra begrepp för att faktiskt ha någon betydelse. Och när vi just pratar om Afrika så skulle jag vilja hoppa tillbaka till min tid som reseledare. För att när jag var reseledare i Marocko så var det så att Marocko tog sig oväntat till final i Afrikanska cupen. Och det här var 2003 eller 2004. Och man mötte Tunisien i finalen och man förlorade. Men eftersom att det var så oväntat att man tog sig till final så var marockanerna ändå väldigt glada efter förlusten. Eller man firade silvret i cupen. Och torget i Agadir fylldes med firande människor. Och det här är någonting som också har funnits med mig egentligen under hela livet. Hur mycket idrott betyder för människor och hur mycket idrott har betytt för mig. Jag har ju både spelat hockey, fotboll, bordtennis, schack och innebandy här i olika Tyresöföreningar. Och det betydde ändå någonting för mig nu här när jag för ett par månader sedan hade möjligheten att ta med min son Jonathan ner till Tyres ishall. Också den ishall där jag själv har lärt mig att åka skridskor. Och få ta ner han dit och börja och försöka lära min son att åka skridskor. Så att på något sätt så kan man faktiskt säga att någon form av cirkel slöts i alla fall för mig när jag fick möjlighet att börja lära min son åka skridskor. Och det är faktiskt så. Jag kommer ihåg det när jag köpte skridskorna, för den kvinnan som jag köpte dem av, hon tittade på mig som om hon tänkte att nu tvingar du på din son åka skridskor. Men det är faktiskt så att Jonathan tycker om det, och redan där i butiken så ställde han sig upp och skrek ja. Och då så slutade hon faktiskt att titta på mig på det sättet. Så att avslutningsvis så skulle jag väl egentligen vilja säga det och uppmana alla att se på idrotten som det positiva som det faktiskt är. För i en värld där vi alla rör på oss mindre och mindre och kanske blir lite större om midjan, så är idrotten och folkrörelsen ett väldigt viktigt verktyg för att vi faktiskt ska kunna leva och må bra. Och för att kunna utnyttja den frihet som jag pratade om så behöver vi leva och må bra. Tack för att ni lyssnade.